I speglarnas sal där i en...
Det var en jättebra början.
Eller hur? Bästa fyra stavelsen jag någonsin sagt. Vi testar igen. I speglarnas sal där i endast Narcissos tronar på sin förtvivlans pelare utan svindel. Diande evigheten med en grimas, de obegränsade möjligheternas land. I speglarnas sal där en enda besmittad snyftning undkom likgiltighetens korsade värjor och förvandlade luften till löfte och mull som rann ut efter stadens alla fönster. I speglarnas sal där fulländningen stansas i plåt och bärs som en fånge i standardbröstet. Där ordet begår harakiri i krevadernas sken och trumpeten smakar krossat porslin och döende blod. I speglarnas sal där en blir de mycket för många och dock ville falla som dagg i tidens grav. Hej Johanna Frändén, det här är Simon på andra änden.
Hej Simon. Simon, Johan Erik Simon Lindegren.
Just det, en kort takeback till min B-uppsats i litteraturvetenskap. Mannen utan väg, inledningsdikten där. En lite mindre kort avstickare till dagens krönika. Jag citerade Erik Lindegren i den. I en text om senaste skandalen kring FIFA och fotbolls-VM.
Jag gillar hur podden har liksom utvecklats till här tar vi artikeln vidare. Det är ett superbra forum.
Här förklarar vi den asteristiska podden.
Exakt. Vad menar du igen? Och när man skriver nyhetskolumner så kan man, i alla fall, det gäller i alla fall mig, när man kanske skriver ibland med lite ironisk ton eller att det är lite så satir, så får man inte en liksom så liten grupp av mejlare på sig som bara skriver vad menar du?
Just det.
Som svar då på, eller ja, att de har mejlat, klickat på länken och mejlat. Att de alltså, förutom då att man har skrivit sina 3500 tecken, så vill de gärna att man förklarar exakt vad man menar.
Det är ändå en trevligare ton än fotbollsmotsvarigheten som är du är en jävla idiot.
Ja, de finns ju också såklart. Men fotbollspubliken brukar förstå vad man menar, kanske för att man också är lite mer, inte så abstrakt i sina fotbollstexter.
Ja, det kan vara så. Påfallande ofta så får man köra hela sin tes, det vill säga där man har skrivit i sin krönika, en vända till. Och med den lilla asterisken där också då, att men, det står ju i texten att jag menar så här. Mm. Ja, tack för att du utvecklade det. Fast man inte ens har utvecklat det, ungefär så.
Ja, just det. Jag tycker en annan, för det här med läsförståelse tycker jag känns faktiskt mer, eller brist på läsförståelse, mer och mer som det riktiga problemet ibland när man skriver tidningstext. De som på riktigt inte förstår, ibland kan man ju också få mejl från någon som liksom inte har förstått ett lager då av ironi till exempel och läste bokstavligt och så. Och jag vet att, jag tror att det är när man gör högskoleprovet så finns det är det engelska delen? Så finns det, i alla fall när jag gjorde det så fanns det en fråga som var det här textstycket har en stil, vilket, och så vet så är det så här uppriktigt sarkastiskt och så ska man visa hur mycket man förstår. Och det där känner jag mer och mer att folk har tappat, alltså på ett sätt som ibland gör en lite brydd faktiskt, att det är svårt att skriva det som man i Frankrike kallar second degré, alltså att det var inte de exakta konkreta orden som var budskapet, utan det här var ett stilistiskt grepp och så vidare. Tycker mig se lite det här, vad menar du, på de dagliga presskonferenserna med Folkhälsomyndigheten. Att det är väldigt mycket så här, vi tycker verkligen att man ska ta en funderare på om resan i påsk är viktig. Vad menar du?
Men du sa ju inte att du menade allvar, är vi där?
Nej, det är väldigt mycket det. Nej, vi menar att man bara ska åka på påskresor om de är helt oundgängliga. Ja, men vad menar du? Om jag har planerat en resa till Åre i påsk, ja, då ska du inte åka på den. Att vi har fått ett sånt extremt civilt mandat under den här krisen i Sverige, mycket, mycket mer än några andra länder. Och istället för att så här, ta vara på det, så har folk istället blivit så här superosäkra och ängsliga. Och vad betyder det? Vad menar du? Bara så här, men jag säger ju så här, tvätta händerna 20 sekunder, håll avstånd, isolera de gamla, gå på en promenad, men stanna inte och prata med folk nära.
Snart är påsken här och statsminister Stefan Löfven sa i fredags: du som inte behöver resa, stanna hemma. Det är allvar nu. Vad betyder det här i klartext?
Jag kommer hela tiden att tänka på en av Joakim Pirinen, tecknaren, konstnären, serieboksförfattaren Joakim Pirinen. En av hans absolut bästa teckningar där han verkligen sammanfattar den svenska folksjälen. Det är någon sorts nallebjörn eller så som har en munks ångest i uppsynen. Den är tecknad då lite ovanifrån perspektiv. Den lilla nallebjörnen stirrar stint in då med all sin ångest och säger bara en enda sak: men vi har ju inte fått någon information. Det är så oerhört mycket Sverige för mig att det är sådär.
Alltså det är nästan så mitt i prick man kan vara.
Ja, nu är tåget försenat, men man vill ha exakt information. Precis när kommer det? Varför är det försenat? Kommer det finnas kaffe i restaurangvagnen? Som att om man bara fick information så skulle verkligheten bli mycket lättare att uthärda på något vis.
Det är väl det här som nyliberaler bland annat kallar the nanny state.
Det kan vara det. Jag tror också att det kan ha med att det sekulariserade Sverige. Att vi har inte köpt gudskonceptet som är bygger på en brist på information. En daglig brist på information. Eller som är mer än att, ja, för att Gud vill ha det så. Vi vill veta. Vi är upplysningsprojektets apostlar. Vi vill veta exakt varför saker är som de är.
Ja, just det. Men det är också intressant att det är så många nu som vill veta vems fel det är att folk dör, till exempel. Ja, men vems fel? Ja, men vem bär ansvaret? Ja. Och så kanske det inte finns något tydligt svar på det. Vi vet inte hur smittan kom in på ålderdomshem. Var ni för sena med restriktioner? Ja, vi var inte egentligen senare än någon annan. Har de inte följts? Det vet vi inte riktigt. För vi, Folkhälsomyndigheten, har såklart inte en person utplacerad på 24 timmars natt- och dagvakt på varje ålderdomshem. Kan det vara ett besöksproblem? Är det personalen? Varför har de inte skyddsutrustning? Allt det här är ju var en för sig helt legitima frågor, såklart. Man ska ju verkligen utkräva ansvar. Det kommer vi ju säkert få se jättemycket. Men det är också så, också väldigt kanske typiskt för ett så extremt sekulärt land, att man bara inte kan, man kan bara inte köpa det faktum att vi har ett dödsvirus som härjar och vissa saker går inte att, helt och hållet går inte att stoppa.
Kan det där hänga ihop med att också att SD är marginaliserade i debatten, för de har ju alltid svaret på vems fel det är i alla andra frågor, men
kanske även KD har jag noterat.
Ja, det är förortens fel.
Ja, men också att Centerpartiet av alla gjorde lilla utspelet att vi tycker att Moderaterna har varit så resonabla under den här krisen, så vi är beredda att bjuda in dem till samtal eller beslutsfattande. Man bara, står ju en stor jävla elefant i det här rummet och hon heter Ebba Busch, liksom. Ska ni bara inte nämna KD i hela texten?
Ja. Den asteristiska debatttexten här.
Just så.
Då kanske utvecklades i någon podd eller så.
Vem vet?
Det kan vara så. Det kan vara så.
Jag noterade i alla fall.
Berätta vad du noterat.
Nej, men du resonerade ju häromdagen för kanske 2 veckor sedan, jag vet inte. Veckorna flyter ihop. Lite om att Sverige attackerar coronakrisen med ett ganska klassiskt 4-4-2. Och att det här går runt eller går igen i vissa länder, att man ändå kan se vissa liksom, mentaliteten och strategierna i gå igen i hur man spelar fotboll. Jag har ju börjat känna att jag tänker på det, att jag följer liksom den här utvecklingen och dödstalen så väldigt mycket med någon form av så här, fotbollsglasögon. Där jag känner att så här, åh nej, det är så hemskt att det är så många döda i Italien såklart. Frankrike och Spanien, liksom. Tre favoritländer som jag befinner mig i ganska mycket och har bott i och så vidare. När Finland har liksom fantastiskt låga då, dödstal och avslöjar att de har en hel jävla liksom, beredskapsutrymme som man inte, ja, som alla andra har nedmonterat, så tänker jag som jag, precis som jag kände när Finland kvalificerade sig för EM då 2021. Åh, vad glad jag är för deras skull. Åh, Finland är verkligen värda alla framgångar liksom. De har inte haft så jävla lätt genom tiden. Det som just nu gnager i mig som tusan, mycket mer än vad jag egentligen är bekväm med att erkänna, är ju att det går så sinnessjukt bra för Norge. Jag bara känner att man är så otroligt van att få stryk av dem i alla sportsammanhang. Och att det alltid är lika jävligt och att det där aldrig riktigt går ur en. Och nu sitter jag bara och väntar på, tyvärr då, att coronakrisen riktigt ska slå till där. Så att de inte ska vara så jävla stroppiga över att de har koll på läget. Med all reservation då, för att det här är en fruktansvärt misantropisk syn på grannlandet och även på liv och död.
Det är därför uttryckte i en annan podd.
Så har jag. När jag skakar galler för osedligt uppförande eller vad det kan vara, då kan jag utveckla det här lite mer. Nej, men att, också att det har blivit en sån jävla liksom, norsk-svensk landskamp på något sätt. Att Norge har pressat ut massa så trojanska hästar på presskonferenserna. Varför kan Derek bara lycka smittspridningen? Man bara, men Norrbagge liksom. Nu gör vi som vi tror är bäst. Var inte så jävla skadeglad. Och också alltså, att Norge som redan har en extremt Sverige-tillvänd mediebevakning. Det känner ni ju till, och det gäller ju liksom allting kultur, musik framförallt och film och sånt där. Det är ju ingen som slår i Sverige som inte också slår i Norge. Det är, liksom, det är ju nästan, kulturellt är ju vi liksom deras, ja inte vet jag, på något sätt deras referens eller vad man ska säga.
Ja, och hade Carola eller Mikael Persbrandt fått corona så hade det varit i Norge på en sekund, så är det ju.
Fotbollny, radikal.
Så är det med norskarna. Jag har annars noterat att kvällstidningar, eller tidningar generellt, har gjort det som kvällstidningar och tidningar generellt ofta gör, att man rapporterar negativa nyheter i samband med corona. Det är ju mest negativa nyheter. Men vad gäller fotbollsspelare och hur de tar sig an karantänen eller coronan. Det är mycket skriver vi om Luka Jovic eller Prijovic eller Kyle Walker för all del. Det är festande och det är sexparty med eskorter och allt sånt där.
Det är sexfest med citationstecken då, enligt vår tidning.
Ja, de körde det.
Ja, det var den mest försiktiga rubriken i ett braskande ämne jag någonsin har sett. Om det är någon
de
gång
kanske som spelade schack alltså, det är det man implicit har.
Vad kan han ha gjort med, när han ringde in två eskorter? Det kan ha varit något helt annat. Precis, det kan ha varit schack. Han kanske behövde hjälp att städa ur bilen, vad vet vi. Men för en gång skulle känna jag att det är liksom chanserna eller sannolikheten är så överhängande att det handlade om en sexfest, att man nästan hade kunnat köra det utan hängslen och livrem.
Eventuellt, eftersom världen sällan är som i Pretty Woman, om man säger.
och vad gjorde de där? De spelade inte bara schack.
De badade badkar. Eller de kanske gjorde annat också. Det är nog sant nu när du säger det.
De gick på hästpolo. Förlåt det. Simon, du såg den säkert på ett, med ett renare öga än jag.
Som så ofta. Det var förut jävligt roligt att läsa Kyle Walkers ursäktsbrev efteråt. Sådär sanktionerat av 8 stycken olika PR-firmer, där han skrev att han hade fattat dåliga val. Och att han också insåg att det fanns en viss liksom, att det diffade lite mellan att han själv har gått ut och skrivit till sina följare att respektera nu karantänen och håller hemma och sådär. Och att han ett par timmar senare ringde in två stycken eskorter och hade lite halabaloo.
Och spelade schack.
Och spelade schack.
Med utan hållare. Ja, precis. Utan hållare också eventuellt då, den här sociala distanseringen. För när man sitter ganska nära varandra i schack.
Ja, man gör ju det.
Mm. Och det här är ju genomgående för allting just nu. Man kan göra i princip vad som helst. Alltså man kan som fotbollsspelare då ringa in prostituerade, ha sexfest och bara åka dit på att man inte har respekterat coronanvisningarna. Resten blir liksom som... Det är lite så collateral damage som ingen riktigt orkar bry sig om. Jag kan ju känna att min indignation, om jag hade haft någon sån i kroppen, mot Kyle Walker kanske hade mer varit vad det eventuellt säger om hans kvinnosyn eller hur han beter sig mot sin eventuella partner eller och så vidare. Men
man kommer få se sådana rättsfall framöver, eller rättegångar där någon skjuter ihjäl fyra och sen, ja, vad fan gjorde du ut egentligen?
Absolut, eller så här. Du ströp din fru, så nära varandra får man inte vara.
Så nära får ingen gå.
Så nära får fan ingen gå.
Det är sant.
Det följer på två saker då. Det osmakliga i min propå och det faktum att man får ju vara så nära sina närmaste.
Ja, just det. Det är alltid något det faller på.
Mm.
Jag vill ändå passa
nu på att... sitter både Säpo och Rikspolisen och även här Göteborgs allmänna åklagare och lyssnar på den här podden. Vi får se om det blir någonting nästa vecka. Då kanske det blir en sån fängelsepodd. Jag kan göra lite Ronaldinho-podden. Det borde ju gå.
Det kan bli bra saker, tror jag. Mm. Det kan bli bra innehåll. Jag vill i alla fall passa på att lyfta undantagen, de som faktiskt gör väldigt bra saker med sin karantäntid. Och jag syftar då inte främst på de som skänker en promille av sin dagslön eller så till välgörande mål, utan lite andra personer. Jag tänkte lyfta ett par, så får du helt enkelt välja ut vem du tycker sköter sin karantäntid allra bäst av dem.
Mm.
Om det är okej.
Ja, absolut.
Jag vill lyfta Christian Streich till exempel. Freiburgs mångårige tränare. Ikonisk, tror man kan säga. Som har gått ut till sina följare och till tysk allmänhet, jag tänkt. Och dragit ett svärd för Keiner kommt festival. Alltså Ingen kommer-festivalen. Ska arrangeras den 12 maj då digitalt. Kostar 22 euro att gå dit. Fast då med lilla männet att man inte ska gå dit. Man betalar ungefär då som de allsvenska klubbarna gör. Att man fyller Ullevi eller Tele2 Arena så med fake-biljetter för att få in pengar. Här går pengarna då till kulturlivet i Hamburg. Alltså inte ens i Freiburg utan i Hamburg. Och Streich då säger direkt då till de som tittar att vi köper biljetter till en festival som ingen kommer att gå på. Helt enkelt för att alla ska kunna gå dit igen om ett par månader eller veckor. Det var fint.
Ja, det är supersnyggt.
Jag tycker det. Mm. En annan ikonisk fotbollstränare som har varit mer prosaisk då är Javier Clemente, gamla spanska förbundskaptenen. Han har dundrat på Twitter nämligen.
Som man gör.
Som man gör.
Och... Eller inte du. Så ofta. Du smyger med där.
Ytterst sällan. Clementes hållning är då att hela den här karantängrejen är ganska onödig. Att alla som är friska borde i alla fall kunna vara ute som vanligt och jobba och roa sig och så. Lite Tegnell-hållning.
Just den svenska modellen.
Mm. Det tycker han. Det roliga med det här var då att han fick mothugg på Twitter och fick det av Valladolids borgmästare. Som skrev att vi brukar alltid säga att varje spanjor är en förbundskapten i fotboll. Men vi visste inte förrän nu att varje förbundskapten i fotboll också är en hälsominister.
Ja, den är riktigt snygg.
Mm, jag tycker det.
Det kan vara så, alltså, det kan ju vara så just nu att många håller på att göra sig lite omöjliga i sitt hemland.
Inte bara vi.
Inte bara jag. Inte bara jag som aldrig mer kommer komma in i Norge i alla fall. Nej, men, och att det här kan bli föremål för framtida diplomatiska diskussioner. Vi kanske är beredda att ge Javier Clemente asyl i Sverige för att han har följt den svenska linjen helt enkelt. Och det kan säkert finnas en hel del utflöden då, den dagen man får börja resa. Han kanske passar in här bättre helt enkelt.
Men för fan, kom inte hit, det är fullt.
Det är fullt, men en in, en ut.
En ut. Sist in, först ut. Och så vidare. Apropå, kanske inte så mycket asylpolitik, men i alla fall invandring och öppna gränser och så vidare. Ian Holloway, vår gamla EU-kritiker, kompis, om minns honom. Och han som skyll, ja, han skyllde ju VAR på EU.
They should get rid of that rule straight away. Doesn't make sense. Now they should stop doing that. I hope we get out of Brexit because that's what we've all voted for and sort that out because you cannot have someone telling us how to do our own game.
En fotbollens brexitör.
Verkligen så. Han är ju i Grimsby nu och jobbar inte så mycket då. Så att han ägnar sig istället åt sin andra stora kärlek här i livet. Han säger så här: I'm really exploring what I'm doing with paints right now. It is more heavy brush strokes than fine detail. I've taken inspiration from Sinsky. He's an incredibly talented artist who is becoming very famous. Ian Holloway sitter alltså hemma och målar akryl för fulla muggar.
Som du och jag.
Som de allra flesta tror jag i fotbollsvärlden.
Som de absolut flesta i fotbollsvärlden utan att riktigt våga erkänna det, för att det är sådana jävla minuspoäng i Real Madrids omklädningsrum.
Mm.
Men det är klart att om de här permitteringarna och sänkta lönerna och så går igenom, så kommer ju också ganska mycket fotbollsspelare kanske behöva hitta en andra försörjning. Kan vi utesluta att det på Reina Sofia museet kommer vara en extremt stor samling av abstrakt naivistisk konst framöver, och att det bara är typ Sergio Ramos och hans kompisar som står för den?
Eller bara Sergio Ramos. Inte alls omöjligt.
Han skulle kunna måla riktigt, riktigt dåligt faktiskt.
Ja, alltså jag är helt övertygad att han gör det. Med enorma pretensioner. Faktiskt. Jag vill också passa på att lyfta Guillaume Hoareau utan att veta vilken relation du har till honom. Du har väl en, antar
jag? Jag har givetvis en relation till Guillaume Hoareau. Vem har inte det i detta avlånga land? Ganska många kanske.
Ganska många. Han hängde ju i Paris i sin ungdomsglansdagar.
Han sa tydligen till sin syster som råkade jobba på samma ställe som en bekant att Zlatan är galen. Alltså han är riktigt galen. Man kan säga att han är galen på riktigt. När de kamperade ihop där en säsong var väl, innan Zlatan så att säga också slutgiltigt kickade ut honom ur boet.
Han slattanerade Oro, kan man säga.
Det kan man säga.
Det kan man säga. Jag blev lite besviken att inte han blev bättre i PSG. För jag älskade honom i Lövre. Vet att man skrev att han kommer nog välta Frankrike och kanske Europa överända och så. Det blev inte riktigt så. Nu spelar han i Young Boys och gör det då sen ett par år oerhört bra. Vräker in mål där då, kanske på en bättre nivå för honom.
Mm. Vinner väl skytteligan i princip?
Ja,
hela tiden där.
Det gör han. Just nu vinner han ju skytteligan, för nu är han i karantän. Och där i karantänen så ägnar han sig åt att spela in musik. Han har just släppt sin allra första singel med text på kreolska. Han är ju själv från Réunion. Vi kan väl lyssna lite innan du får komma en kort recension då.
Fint. Jag är inte supersvag för såna vocoder, alltså röstbändare. Ja, röstfuskare. Men ändå bra att han tar det här vidare. Det var faktiskt så att han efter terrorattentaten i Paris, och då var han redan utflugen ur klubben. Men då dök han upp och framträdde i ett franskt tv-program ackompanjerad av några vänner, eller några proffsmusiker i alla fall, och sjöng vad jag tror var en egen komponerad låt som heter just Paris. Lyssnar vi lite på den också då. Paris ma belle, je t'aime pour le meilleur et le pire. Malgré la douleur, j'avais besoin de te le dire. Ça fait longtemps déjà que je voulais te l'écrire. Ils veulent te faire souffrir, moi je veux te voir sourire. Je t'invite à faire un tour dans cette tour. Nej, min enda riktiga relation till Guillaume Hoareau utanför Parc des Princes då var att jag en gång stod på en italiensk restaurang i Paris och väntade på en kompis, en kollega tror jag det var. Och det här är ett ställe där PSG-spelarna äter på ganska ofta. Och precis när jag kom in innanför dörren så satt ett stort grabbgäng, du vet, alltså verkligen så, grabbgänget. Och jag blev stående och väntade på hovmästaren, och så började någon där prata lite grann med mig, och så var det typ lite den där stämningen som man fortfarande kunde uppleva när man var då, så att säga, under 35 och orsakade viss uppmärksamhet i sådana här sammanhang. Så att de började liksom tjabba lite grann, sätt dig här och så vidare. Och längst bort på kortsidan vid det här bordet så satt Guillaume Moirot, det var hans grabbgäng liksom. Och han höll en otroligt låg profil. Och jag vet inte om det var så att han, jag tror inte ens att han kände igen mig. Sånt kan ju hända för att man ser varandra i mixade zoner och sådär. Men han höll verkligen en föredömligt låg profil. Hade inga sådana, men hans polare var faktiskt lite jobbiga. Och jag fick också känslan, du vet, när man ser, man hör mycket om fotbollsspelare och deras entourage och sådär, att det kanske inte bara är spelarna själva som känner sig som gudar, utan även att de känner sig lite, du vet, rörda av gudomligheten och de som rör sig kring honom. Det var lite den känslan, på ett ganska så trevligt sätt liksom. Vi blev inte brevkompisar efter det, men där satt Guillaume Moirot och var The Voice of Reason i ett lite småstökigt grabbgäng.
Gud, hangarounds kan man nog säga mycket om.
Mm. Okay, det kan man ju säga kanske om mig också på den tiden, men av andra skäl.
Vad är det heter sådana här som hänger med rockband och så, men som inte är musiker riktigt själva?
Groupies?
Nej, trummis tänkte jag.
Vad gör ni basister när alla musiker har sex med sina groupies? Och så vidare.
Och så vidare. Och så vidare. Vem vann skulle du säga? Holloway, Oaro, Clemente eller Christian Streich? Vem sköter sin karantän allra bäst?
Kanske ändå att Holloway gör det, just för att han... Dels är det ganska hög nivå på, eller låter det som, i alla fall på pretensionerna kring det här, känner att jag, man uppfinner hjulet när man sitter framför en canvas, en vit canvas. Det är ju lite gulligt. Och så var det ju inte några hälsovårdliga tips heller, typ gå ut om du är frisk eller så. Så att om jag ska korrigera mitt inledande lite mer haveristiska snack, så kanske jag ändå ska utnämna honom då.
Vi gör det. Han målar mycket bilar. Kan jag tänka.
Nej, men sluta.
Ja, men nu har
vadå för bilar?
Jag vet inte. Jaguar, tror jag. Jag får mig att det var det. Han
gillar det är väl ingen konstinriktning? Okej, han upptäcker hjulet. Han upptäcker hjulet då i bokstavlig bemärkelse. Ingen annan har liksom målat bildäck på akryl tidigare.
Just det. En skakning på nedre däck. Förresten, såg du, apropå England då, såg du drottningens tal till nationen?
Självklart.
Man kan väl säga att hon var lite mer king än våran kung.
Jag säger som Lena Melin, vi ska uppskatta kungen för att han gör så gott han kan. Jag tycker det är så otroligt...
Är det gympalektion eller vad är det frågan om?
Alltså, men Simon, att vi har en statschef i Sverige som varje... Alltså, kan du på något sätt förena nationen på ett bättre sätt än att få liksom 10 miljoner människor och vet så här, gå upp på tårna av nervositet när man ska hålla ett tal och gemensamt bära honom och andas ut när det är färdigt för att det inte blev kass?
Nej, jag sympatiserar helt med det. Jag tycker bara att de borde skriva in liksom i författningen att han borde inleda varje tal med jag är ju ingen talare, men...
Det som är förbjudet på alla bröllop.
Ja, det som är förbjudet på alla bröllop. Men
jag är väldigt svag för kungen. Alltså kungen, för mig är han kung, så att säga. Jag tycker resten av de där halvfigurerna klarar jag mig utan. Men jag tycker väldigt mycket om kungen med och inte trots sina fel och brister. Det finns något väldigt mänskligt över honom. Som väldigt många hade slipat bort efter 3 veckor i offentligheten, men som han har behållit frivilligt eller ej, vi gissar väl på ej, så tycker jag faktiskt att det är en ganska fin och lite mänsklig sida. Jag är alltid pissnervös när han ska hålla tal. Det ska jag inte sticka under stol med.
Du säger liksom Lars Hildersberg att det är inte monarkin du vill åt, det är drottningen personligen.
Men för att tala om drottningen, alltså drottning Elisabeth, så är det väl också för att alla andra gör bort sig på löpande band inom det brittiska kungahuset. Mm. Harry och Meghan kan man ju diskutera. Deras self-entitlement-tolkning av den brittiska successionsordningen. Prins Andrew, ja. Och jag har inte så mycket synpunkter på prins William och hans, men det är ju också ett rätt tråkigt par liksom. Och prins Charles som bara klantade till det och fick corona. Det är också så jävla givet att drottningen kommer ju överleva alla andra, både liksom tilltänkta statschefer och regeringschefer i den här krisen. Hon sitter där liksom 90 plus och bara så här, I remember during the Blitz in 1940 when I gave my first speech. Man bara, men det, du är inte på riktigt liksom.
Nej, hon är evigt värde.
Queen of fucking everything, som tjejerna gillar att säga där ute.
Just det. Mm. Hon avslutade det här talet så oerhört fint när hon sa att better times will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Mycket sån här Churchill-ekon och sån liten sån här blinkning till Vera Lynn också på slutet. Men man blir lämnad med ett par frågor efteråt. Först och främst så där, ser du fram emot att träffa drottningen igen?
Alltså jag uppfylldes ju av den här känslan att hon talar till mig.
Ja.
Det som jag kanske senast kände när jag var på typ en konsert med Freddie Wadling och jag var 25, salig Freddie Wadling. Jag kände mig väldigt utpekad. Hon övertygade verkligen mig om att vi kommer att ses någon gång.
Och att ni kanske har setts förut någon gång också då?
Ja, eventuellt. Mm. Och att eftersom hennes hälsa är liksom av järn så vet man att om det inte sker nu så kan det ske någon gång de närmaste 50 åren. Vi har inte så bråttom.
Så är det ju. Jag fick en liten fråga till av det där. Och den är ju mer sådär att det är ju dagar när vi umgås med döden hela tiden, överallt. Och nu i veckan som gick så fick ju två av, eller till och med säkert de två mest framgångsrika tränarna i världen de senaste åren. Pep Guardiola förlorade sin mamma Dolores, gammal väverska från en fabrik i Katalonien, som dog i corona då. Kondolenser från hela världen, inklusive från Real Madrids officiella Twitterkonto. Mm. Mindre uppmärksammat i Sverige i alla fall att Fernando Santos, alltså Portugals förbundskapten, Europamästaren, som då tagit för vana att dedikera sina stora framgångar då, EM-titeln eller Nations League-titeln och så, till just sin mamma då, Maria de Lourdes, fint religiöst namn.
Mm.
Och mamma Maria då har vårdats på sjukhus i Lissabon under väldigt många år då för cancer. Fernando Santos själv har samlat in då pengar till läkarna och så. Så nu i veckan så dog hon då till slut.
Inte coronarelaterat då, vad vi vet.
Nej, inte coronarelaterat. Däremot så fick ju Fernando Santos inte komma dit och säga farväl då till henne själv.
Nej.
Och det,
just det, det är den där grejen man inte tänker på liksom. Att det också gäller alla andra på sjukhuset förstås, som tar sina sista andetag.
Det är verkligen det som någon skrev, att det värsta med corona är att en ensam död. Och det påminnes om det av Fernando Santos. Hon pratade väldigt fint om sin älskade mamma. Just den här skräcken att inte få vara där när allting tar slut.
Mm.
Hemskt är det.
Mm. Har du sett att det är fler och fler, för det här gäller ju vid förlossningar också, att pappan inte får vara med, eller ingen får vara med helt enkelt. Och att det är fler och fler som sätter upp alltså en webb, ett Skype-samtal eller
just det.
FaceTime, man ska säga. Ja, det var bara något som slog mig.
Ja, det är, ingenting kan ersätta den där hållna handen såklart. De pratar om att sjukhuspersonalen är, eller vårdpersonalen är väldigt utbildad i empati och de är vana vid situationen och så vidare. Men det är klart att få efter en tid på sjukhus, få somna in och inte att det finns något känt ansikte när det måste vara fruktansvärt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi prata om fotboll?
Låt oss.
Vi kan väl i alla fall prata om vart fotbollen är på väg nu. Ni vet ju lite mer konkret hur det ser ut överallt. Det är masspermitteringar och det är lönesänkningar och det är en hel del klubbar som kommer gå i konkurs helt enkelt. Världen över i alla fall. Det nådde ju hela vägen till Sveriges förbundskapten. Den första vad jag vet som har blivit permitterad. Sannolikt inte den sista, men det gäller ju både Peter Gerhardsson och Jan Andersson. Och förstås en massa annan personal som man inte ska glömma på Svenska fotbollförbundet. Vi pratade ju här om veckan, eller vi har väl återkommit flera gånger till det. Den här känslan av att inte att fotboll känns oviktigt, för det gör det inte. Snarare känns det ju tvärtom som att det skulle vara en viktig samhällsfunktion att få igång, om man nu får kalla det så. Men att fotbollsspelare känns så mer och mer poänglösa och att de, ja, nästan som att man kanske saknar människorna som du sa, men man saknar liksom inte de här personerna så mycket som man kanske trodde att man skulle göra, när man liksom inser att det har blivit någon form av narcissistisk så kapprustning på sociala medier. Det har varit väldigt mycket det då först. Och först var det lite roligt då kanske med lite de här toarullutmaningen och det ena med det andra. James Milner var väldigt kul i sina liksom parodin på sig själv och så vidare. Men att, och sen så blev det, kände man sig lite likgiltig efter ett tag. Och det har kanske inte skrivit så mycket om detta just när det gäller fotbollsspelare. Men jag vet att Hanna Fahl bland annat på DN skrev en väldigt kul krönika om det förhållandet vi har till kändisar och att det kommer ställas, det ställs på sin spets nu, att vi kommer omförhandla den relationen i princip, för att det är många som är så enormt pinsamma helt enkelt just nu. Alltså de skriker på uppmärksamhet. Och jag vet att Aftonbladets nöjesduo, paret Shimoda, hade gjort någon form av, man har erbjudit svenska sån här premiärlejon att komma hem och rulla ut en röd matta.
I ensamhet.
Ja, och så får man skåla i något fuskbubbel ungefär för att liksom ge dem känslan. Och jag tycker att det var ju ett briljant postmodern take på kändiskulturen. Kan inte svara för i vilken utsträckning det var ambitionen från paret Shimodas sida. Men effekten blir ju ändå lite det att ni är ingenting utan kameran eller utan röda mattan, premiärerna, tv till exempel, allt det där. Och att det börjar bli väldigt tydligt på fotbollssidan också. Framförallt så blev det var ju lite inledande försök att skänka lite pengar och sådär. Och det har ju gjorts på flera håll då. Några har öppnat sina hotell, många fotbollsspelare och tränare för den delen som äger hotell och öppnat dem för sjukvården och så. Men sen så blev det liksom, så blev de helt irrelevanta efter ett tag, fotbollsspelarna. Jag kände också för första gången att det var en allmän uppfattning att man inte brydde sig om dem så mycket. Och sen så inträdde liksom nästa stadium, det här när det började tjafsat om hur mycket man skulle sänka lönerna då, framförallt i de stora klubbarna. Och det som kanske sådana som du och jag brukar tjata om, liksom, att det är inte normalt att de tjänar de här pengarna och det är inte normalt att klubbarna lägger så och så mycket på övergångar och så vidare. Och att det intellektuellt håller nog många med om det, men det faktum att fotbollen pågår och att man blir underhållen varje vecka gör ändå att man kan leva med det på något sätt. Och vad har man för val? Liksom? Man kan ju inte stänga av tvn. Men nu har man ju tvingats till det och då är det som att det nästan blivit ett folkligt uppror mot spelarna, för helt plötsligt så är hela mänskligheten drabbad av det här på ett eller annat sätt. Och då känns det också kanske egentligen för första gången sen liksom hyperekonomin tog världsfotbollen i sitt grepp som att det är osmakligt på ett sätt som folk känner med magen. Mer kanske än att man kan läsa sig till och tänka sig till att ja, det här ser inte bra ut, att Leo Messi tjänar så mycket pengar när, inte vet jag, en sjuksköterska tjänar så och så. Men nu känns det som att det verkligen har blivit någon form av allmän kan ni hålla käften känsla.
Jag tycker lite synd om dem också sådär, i det där att de har inte redskapen för. De har den totala plattformen, alla möjligheter i världen, men har inte riktigt, för de har aldrig behövt skaffa sig redskapen. Och nu står de där med sina 500 miljoner Twitterföljare, alla sina pengar och vet inte vad de ska göra. Det, alltså det är lite sådär Alanis Morissettigt sådär, it's like 10,000 spoons when all you need is a knife.
Ja, älskar reffen. Jag är ju en 90-talstjej, så att
just det. Traffic jam when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. Nej, men de vet inte vad de ska göra. Och är det deras fel? Ja, det kanske det är lite grann, men de är också födda in i den här världen på något sätt. Och det är först nu som de konfronteras med att var det inte på riktigt allt det här som ni sa, att jag var bäst i världen och viktigast i världen.
Verkligen. Och så tycker jag att jag har noterat i alla fall att fotbollens grå eminenser har klivit fram på slutet. Kanske inte riktigt, om man kanske inte ska räkna Carlo Ancelotti dit. Han är väl en högprofilerad tränare på många sätt. Men de som har ett redskap för att prata om det här och som gör det på olika sätt, som faktiskt har ändå fått mig att haja till lite grann. Christian Gourcuff till exempel tränar Nant för tillfället. Pappa Gourcuff också. Ni känner ju till fotbollsfamiljen. Precis. Nej, men det är väl också intressant för att det är ju en familj, kanske framförallt hans son. Jag glömmer bort vad han heter.
Johan
Gourcuff, som ju var liksom fransk fotbolls både affischnamn och framtidshopp i väldigt många år. Och någonstans slogs ner eller slogs ut eller bröts ner kanske lite grann. För att han inte riktigt han var väl inte riktigt mentalt förberedd på vad det innebar att vara en lite så här lite känslig medelklasskille, om jag nu får göra teckna en karikatyr av honom. Framförallt inte när hårda killar som Franck Ribéry och det gänget satte hårt mot hårt och liksom tyckte att han var bara en bortskämd brat. Och han har ju också liksom blivit ofrivilligt lite grann bilden av en fransk bourge på något sätt i fotbollen. Alltså en
medelklass.
Ja, en liksom lite små borger. Det går ju knappt att säga det på svenska för vi har inte riktigt det begreppet.
Ett brat begreppet. Kanske, eller så.
Ja, någon form av liksom lite hycklande medelklass, bortskämd och så vidare. Hans pappa i alla fall då, som ju har valsat runt, ska jag inte säga, men som har tränat många elitklubbar i Frankrike, bland annat så tränade han Bordeaux samtidigt som Johan spelade där. Visst var det den stora,
just det,
den stora konflikten.
Och väldigt många år i Lorient, där han gjorde sitt namn från början.
Just det, exakt. Exakt. Och det är därifrån han är också. Han sa i alla fall så här då i en intervju i veckan att coronakrisen rör ju såklart inte bara fotbollen, utan i mycket större sammanhang så rubbar den ju hela globaliseringen och den här eviga jakten på profit, den kapitalistiska ekonomin som har kört oss, eller kör oss, rakt in i väggen. Fotbollen tog liksom, hade en roll i det här redan innan, kan man säga. Inte minst då för att man har liksom överbelastat eller övervärderat tv-rättigheterna. Kastar in en liten parentes här då. Så många har väl hört det också, att det är många länder där det är stora bråk nu mellan de som sitter på tv-rättigheterna och som är ligorna då. Och tv-kanalerna helt enkelt. Vem betalar för en säsong som kanske inte blir slut? Vems är skulden? Hur kan man dela på det här och så vidare? Och så säger han också att fotbollen lever ju sedan många år på lån. Alltså krediter helt enkelt. Klubbarna lever högt över sina egna tillgångar. De lever på belåning och på virtuella pengar. Och de som spekulerar, framförallt de som har snabbt och tagit in utländska investerare, som inte har några riktiga bankgarantier, är extremt försvagade i den här krisen. de som kommer kunna gå ur det här med ja, någorlunda utan att ha decimerats är ju de klubbarna och de instanserna som har som har behandlat eller som har förvaltat sin klubb eller sin ekonomi på en realistisk och konkret grund där man inte har ägnat sig åt spekulation. Ett långt citat. Men det var ju inte så mycket pappa Bors här utan lite mer pappa Marx kanske eller något annat. Och sen så säger han också att om fotbollen då i stort sänker sina omkostnader och löner och allt det vill med 50% eller kanske till och med ännu mer, så är inte det ett problem. Det är inte för att en fotbollsspelare tjänar mycket pengar eller tjänar enorma summor så man kommer spela bättre fotboll. Dock är jag inte säker på att det här kommer bli resultatet av det hela. Och det här öppnar ju för den diskussionen som vi nästan måste börja ta nu, för att nu har den här krisen pågått så länge så att det de facto inte längre är ett tänkbart scenario liksom, att fotbollen kommer störas av det här eller att det kommer bli svårt ekonomiskt, utan att det faktiskt är så att det är väldigt många som har fått gå ner i lön, permitterats, klubbar gör vad de kan för att hitta liksom, alternativa lösningar, men det är ju uppenbart att det inte kommer, vi kommer inte prata om de här transfersummorna och inte de här lönerna och inte den här typen av omsättning på förmodligen ganska så många år. Hur optimistisk är du, Simon, inför att det här kan få också liksom mentala konsekvenser på fotbollen? Alltså att man tar på sig en lite mindre hatt?
Ganska pessimistisk. Jag tror att det kommer få till effekt att väldigt många löner kommer att sjunka och det kommer att bli en arbetslöshet på fotbollsmarknaden och så vidare. Däremot tror jag inte att Neymar kommer påverkas nämnvärt. Det är vad jag tror, att de stora klubbarna med sina enormt starka ekonomiska ägare kommer att kunna spendera ungefär som förut. Och att det kommer bli kanske ännu mer ojämlikt än vad det är idag.
Risken är ju att det kommer bli mer ojämlikt. Det är ju inte alls omöjligt. Det som kommer att hända utan tvekan är ju att det kommer finnas mindre... Om man tittar på Neymar till exempel. Nu är inte jag ekonom. Och jag är inte heller epidemiolog och inte fotbollstränare. Det är en massa grejer. Men nu, jag är bara gemik. Du får stoppa mig om det här låter galet då. Men med tanke på att hur mycket man lever på sponsorkontrakt också då, som fotbollsspelare och som klubb och så vidare. Och sen lön då, övergångssummorna som man kanske inte själv får en del av, men det är bonusar hit och dit och så. Så är det väl ändå rimligt att tro att också Neymars privatekonomi kommer ta en smäll av det här.
Det gör det säkert, men jag tror att det är så oerhört relativt om du jämför med de som är tre trappor ner. Om du är en högerback i Norwich tror jag att du drabbas hårdare, för att inte prata om du är en högerback i Leighton Orient. Så jag tror att det är där som vi kommer se den stora, stora skillnaden.
Nej, men det är ju helt, det står ju utom allt tvivel att de redan lite mindre bemedlade kommer drabbas hårdast. Men därmed inte sagt att det här inte kommer tvinga fram det som finanskrisen 2008 inte riktigt tvingade fram. Då gasade ju de stora spanska klubbarna framförallt. Det var väl egentligen precis året efter det som de slog liksom alla transferrekord. Det var då Zlatan kom dit, det var då Kaká kom dit, det var då Ronaldo gick till Real Madrid, det var då Xabi Alonso, ja det var en lång jävla rad.
Benzema också väl?
Benzema, nej. Jo!
Nej, jag tror det var samma.
Ja, det var det. Det var helt rätt. Det var samma sommar. Sommaren 2009, va?
Det var en bra sommar.
Det var en bra sommar för det globala kapitalet. Nej, det var det inte. Det var en bra sommar för fotbollströjförsäljningen i alla fall. I Spanien. Ja, nej, det är självklart att det inte, jag menar inte per automatik att det kommer bli liksom en helt ny fördelningspolitik inom fotbollen. Men det faktum är att alla instanser kommer att drabbas lite grann. Inte minst tänker jag på att klubbarna nu inser, och det här skrev jag också om häromdagen, lite det som Gorkuf säger, nämligen att man har alltså levt belånade och inte haft någonting i sina berömda lador, där ju många stater har gjort ett lite bättre jobb så att säga. För att man hela tiden har pressats, och det är väl inte så stor skillnad egentligen, det handlar ju mycket om att som president blir vald för att man kan lova att man kan locka över Pierre-Emerick Aubameyang till exempel. Jag lovar att han kommer. Han är liksom min garant om ni väljer mig. Kanske mer i ett land i för sig som har då presidentval och som är medlemsägda. Men skitsamma, i Spanien säger vi. Och att det här kommer granskas på ett annat sätt. För att nästa, den som ska ta över i Barcelona efter Bartomeu, som har ett år kvar på sitt mandat, oklart om han ens får sitta kvar med tanke på hur läget är där, kommer kanske behöva, tänker jag, anlägga en liten annan approach också mentalt, för att vi ser hur mycket folk börjar störa sig på fotbollsspelare nu på klubbarna. Det är ingen som vill betala skattepengar för att Liverpool, som är en liksom ekonomisk bjässe, helt plötsligt ska permittera sina spelare och så ska man gå in och betala deras lön. Det känns liksom inte, det känns inte rimligt, och för första gången så känns det inte bara som en abstrakt del av ekonomin, utan att man känner att det här handlar om mig faktiskt, och det handlar om det samhället som håller på och på något sätt sjunka ihop, eller ekonomin i alla fall, framför ögonen på en. Och då handlar det om prioriteringar, och att det här kommer att slå lite grann mot de klubbarna som inte förstår det. Jag menar, Liverpool gick ut snabbt och sa vi gjorde bort oss, vi gjorde fel, förlåt. Och det så har ju inga klubbar någonsin kommunicerat de senaste åren. Det blir ingen som har sagt så här, förlåt, vi skulle inte haft Qatar på tröjan, det var jättedåligt. Där fanns det ingen rösträtt och kvinnor har det dåligt. Och gästarbetare dör. Utan det är ju först när opinionen blir så stark och man känner vindarna vända, som de måste ha gjort. Nu är Liverpool också en emblematisk ort såklart, eller ett område i England där man har en liksom väldigt demografin ser ut på ett sätt som gör att det är mycket arbetare och industrier och så vidare.
Jag hoppas att du har rätt, och det kanske är så att till slut så har det gått lite för långt. Du pratar om finanskraschen och så. Då, det hände ju inte riktigt där, alltså i Barcelona. Folk fick gå från hus och hem, så kunde Barça fortfarande investera stort och runt.
Nej, det gjorde inte det. Men då var krisen var i sig global. Men den rörde faktiskt inte varenda människa. Alltså i Spanien gjorde den nästan det. Men det var fortfarande en samhällsklass som klarade sig väldigt bra i den krisen. Och nu 10 år senare så ser man ju, FN skickade ju faktiskt ett sändebud till Spanien nu i vintras, tror jag, som gick liksom, åkte runt lite och gjorde en analys av läget och sa att skärp er Spanien, ni har tagit er ur den här krisen ekonomiskt, ja, sett till att ni har fått liksom rull på hjulen, men vem har liksom fått pengarna? Ni har ju fortfarande en större andel fattiga människor, alltså fattiga på riktigt fattiga, än något annat land i Europa, samtidigt som det inte har påverkat livet så mycket. Mm. Eller snarare har några berikat sig lite mer. Men det här är inte ens en liksom, det är inte på något sätt någon revolutionär appell. Det är mer känslan av att vinden vänder för att det drabbar varenda människa. Alltså i slott och koja och regeringskansli blir man sjuk och dör i corona helt enkelt.
Det kan vara en game changer, någon slags chockdoktrin. Låt oss hoppas att det är så. Jag plockar gärna upp den och går vidare till, kanske rundar av till och med, vi börjar bli långrandiga, till en annan världsdel då, i Indien. Vet, vi har berättat om Indien och damfotboll förut i podden, om den här nya generationen unga kvinnor då, som slåss mot väldigt etablerade könsroller och jag vet att jag berättade om hur mycket det skulle kunna betyda, eller komma att betyda för dem, att då få ha U17-VM för damer i Indien nu i höst. För det skulle spelas nu i november, tror jag. Men det blir ju inget då. I veckan så kom FIFA med beskedet att turneringen skjuts upp. Sorgligt, men ett väldigt litet problem i det stora hela såklart för Indien.
De har 1,3 miljarder människor som ska sitta inne just nu och bekymra sig över.
Ja, och det är så att covid har inte riktigt exploderat i Indien, men de är ju livrädda för att det ska göra det, av just det skälet då, att det är väldigt mycket människor, det är väldigt tätbebott, det är väldigt fattigt på väldigt många håll, och det är också väldigt svårt att få fram information till de här människorna.
Håll avståndet, svårt, tvätta händerna, omöjligt, det är många som lever utan rinnande vatten. Avstå resan i påsk. Kanske lite lättare. Men det visar sig att många indier som har blivit arbetslösa, eller många av de som verkar i den så kallade inofficiella ekonomin, har börjat gå hem till sina hembyar från storstäderna, där de inte ens är välkomna längre.
Nej, det är just det. Att Arundhati Roy, Roy, alltså hon som skrev De små tingens gud, skrev en fantastisk fin text i Financial Times om just det. Om corona och om hur just de här folkgrupperna då, alltså de fattiga och gamla och sjuka och funktionsvarierade och vad som helst då, som då stängdes ute från sina arbeten och då stod där utan vare sig hem eller inkomst. Och som du säger, att många av dem började vandra hemåt istället då, hem mot sina hembyar runt om i Indien. Dessutom så slutade tågen att gå under karantänen, så att de fick gå då, oavsett om det var 10 eller 20 eller 30 eller 100 mil, så började de gå.
Men har du suttit på ett indiskt tåg?
Jag har inte suttit på ett indiskt tåg.
Nej, jag har gjort det. Jag kan säga att det är ju det är den mest liksom intima avskildhet jag någonsin har stött på. Man, alltså man lägger sig när man ska sova på tågen där. Okej, nu åkte väl vi tredje klass också. PGA, fattig student på den tiden. Men det är inte... Det är inte så mycket dörrar att stänga eller sådär. Man ligger liksom skavfötters med någon javinder som ska hälsa på mamma och pappa i Varanasi. Och så äter alla mat ur samma... Ja, det kommer typ in en bricka till alla i kupén. Och lite höns och sådär. Så att på rak arm kan jag känna att folkvandringar, tåg, det är ungefär samma smittorisk då.
Ja, och det kan vara så att vissa av dem kanske redan är smittade. Och de, när de väl kommer hem så kommer de kanske att svälta igen och så. Men de vill ändå hem. Mm. Det som Arundhati Roy gjorde var att hon gick ut och träffade de här människorna. Inte alla, men väldigt många av dem. Och i texten så citerar hon just en av de här då Indiens alla fattiga. Som sa att kanske har Modi, alltså Narendra Modi och premiärministern, glömt oss. Kanske vet han inte att vi finns. Vi, skriver Roy då, är alltså 460 miljoner människor. Och det var lite det som du var inne på, den förhoppning du hade att de här människorna ska synliggöras. Jag skrev eller har skrivit en annan text som kommer i veckan i tidningen här, där jag tar upp en speciell sak just då, hur vi pratar om våra företag både i Sverige och utomlands då, att du vet, så här allvarliga politiker står i tv utan och så säger de att vi har inte råd att låta dem gå omkull. Och det har de helt rätt i, för att företag består av människor. Det består av arbetstillfällen och av liv i bred bemärkelse. Så vi har inte råd med det, såklart. På samma sätt som vi kanske inte tyckte att vi hade råd att låta cyniska storbanker krascha under finanskrisen. Men det som slår mig då, efter att ha läst Roys text då, ja, efter att ha tänkt helt enkelt, det är att det händer ju väldigt, väldigt sällan att en viss sorts politiker står och pratar om utsatta människor på det sättet. Om liksom arbetslösa eller sjuka eller de i utsatta områden och så. De som kanske hamnar i kriminalitet eller hopplös fattigdom eller vad det nu än är. Då är det sällan någon som står och säger att vi har inte råd att låta dem gå under.
Stämmer.
Ungefär så. Mm. Och det är väl kanske den här sortens dagar när vi tänker på det, när vem som helst, tiggaren eller presidenten, går och bär på en smitta som hotar oss alla, hotar våra system, hotar vår ekonomi och allt. Det var det hoppfulla jag hade kommit med.
Ja, det var jättefint. Jag är lite distraherad av bebisskrik i bakgrunden, som ju också är någon form av vittnesmål om att det finns en framtid. Det känns bra.
Det finns en framtid för oss alla. Vi kan väl gå ut den här veckan och kanske lyssna på lite indisk fotbollsmusik, känns det bra?
Det känns toppen.
Så hörs vi på andra sidan. Mm.